Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå där, Niklas Holmgren här. Han började sin fotbollskarriär i Älvsjö AIK. Han var även en lovande ishockeyspelare med lagkamrater som Håkan Södergren, Thomas Eriksson, Tommy Mört och Stefan Lillislund. 1976 blev det Hammarby och han var en av de tongivande spelarna i det Hammarbylag, det klassiska Hammarbylag som tog sitt SM-final 1982. Därefter IFK Göteborg där det blev både SM-guld och UEFA-cupseger. Som tränare har han lett både Djurgården och Malmö FF och det var under hans ledning i MFF som Zlatan Ibrahimovic slog igenom med dunder och brak. Mittfältaren Mikael Andersson ska det handla om i Holmgren möter denna vecka. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Mikael Andersson, god lyssning. Mikael Östen Andersson, född den 24 augusti 1959 i Brännkyrka församling i Stockholm. Hej Micke!
Hej Niklas!
Det är väl Hammarby som du förknippas mest med trots allt?
Ja, förknippas mest med Hammarby.
Ja, det måste ju vara efter alla år. Hur många år blev det totalt i A-laget?
12.
12 år. Ja. Och så var det några år i Göteborg, framgångsrika år i Göteborg också.
3 år i Göteborg, där fick vara med och vinna lite också.
Ja, ni var ju nära 82, ja. Nu sitter vi på ditt kontor i Solna, vid Friends Arena. Vad gör du idag?
Idag jobbar jag i ett företag som är partner i också, som heter Sportivity. Vi jobbar med ett antal idrottsförbund, jobbar med sponsorvård åt dem. Vi jobbar med aktivering för företag som finns inom idrotten på olika sätt. Och sen jobbar vi med event och resor.
Mm. Är det roligt?
Ja, det är fantastiskt kul. Och det finns ju närheten av idrotten även om det inte är mitt i.
Vi pratade lite om det innan här. Jag frågade, är du inte sugen? För du har ju varit både spelare, tränare, klubbdirektör, vd. Om du saknar just det där. Men det var lite svävande tycker jag när du svarade.
Nej, men jag känner väl efter 30 år i branschen, 15 som spelare och 15 som ledare i någon form då, så känner jag väl att man är lite färdig i den miljön. Och framförallt så vet jag vad som krävs för att vara operativ framförallt inom sporten. Och har man inte den, brinner inte den lågan tillräckligt mycket, då ska man passa.
Jag misstänker att spela är det roligaste som finns. Om man tar de här kategorierna som jag nämnde, ja. Spelare, tränare, klubbdirektör, vd, ja. Att spela måste vara det roligaste, va?
Ja, det är klart det är det. Ja. Det är klart det är det. Allt har sin tjusning men på helt olika sätt,
ja. Tränare eller direktör, vad känner du mest för i pumpen?
Alltså, någonstans om man tittar tillbaks så är ju tränaryrket väldigt stimulerande, för det är ju liksom en direkt påverkan på verksamheten. Bakom skrivbordet så är det ju mer indirekt allting.
Uppväxt i Stockholms södra förorter på 60- och 70-talet. Hur såg det ut där då, Micke?
Ja, jag är så att säga förortsbarn, bott även in i stan lite grann, men Sköndal, Bredäng, Farsta under min ungdom och började spela lagidrott i 10-årsåldern ungefär.
Mm. Och det var ganska sent, jag menar idag så börjar man tidigt. Vi pratade lite om det innan här, att det är ungefär 4-5 när man var på knatteskolan. Du började när du var 10-11 med organiserad idrott.
Ja, innan det kan man säga. På sommarloven spelade jag lite grann nere i Skåne, i Bjärre då, där mina morföräldrar bodde på den tiden. På sommarloven. Men annars var det ju på gården som man delade upp, både när det gällde landhockey och fotboll, och skapade egna lag och spelade gård mot gård, så att säga. Så att det var det man gjorde upp till 9-10 års ålder.
Vad arbetade mamma och pappa med?
Pappa var inom byggbranschen, var elektriker från början, eget företag lite senare då, och min mamma var, jobbade inom försäkringsbolag.
Har du syskon och så?
Nej,
det var ensam barn.
Yes.
Ja. Och sen vet jag, för jag pratade med Håkan Södergren häromdagen och sa att jag skulle träffa Micke Andersson. Han var bra i hockey också, jag har spelat med honom. Och det var inte självklart att det skulle bli fotbollen, för du var duktig i de flesta bollsporterna.
Ja, på den tiden fanns det för första utrymme att hålla på med flera. Jag spelade handboll, som sagt, var i Cliff, hockey i Djurgården och fotboll i Älvsjö till att börja med då. Och jag tror att man fick liksom en man fick en bra träning, för att man fick uppleva olika miljöer, olika ledare, olika tränare och det var inte helt självklart. Vi hade ett fantastiskt hockeylag i Djurgården på den tiden med Håkan Södergren, Tommy Mört, Thomas Eriksson senare i Philadelphia och Lillis Lund som har varit hockeytränare i många år då, bland annat. Så att ett strålande där många av dem hade en stor hockeykarriär.
Vad var det som fällde avgörande? Varför blev det fotboll då? För du hade ju som sagt möjligheten. Det kunde mycket väl ha blivit antingen handbollen eller ishockeyn.
Ja, framförallt så kunde det ha blivit hockey eller fotboll, var det ändå de som var ett och tvåa där. Handbollen var rolig att spela mer för att man fick liksom en dimension till och hålla på med någonting där. Det kanske inte var lika mycket press på den tiden, men... Det som fällde avgörandet var väl att jag var stråtvassare i fotboll, men också att jag blev uttagen till, som det då hette, pojklandslaget vid 16 års ålder.
Tror du att idag så är det specialiseringen tidigt? Tror du att det påverkar spelsinnet? Men om du håller på med många olika idrotter, att du får ett bättre förståelse för spelet helt enkelt?
Ja, jag tror ju att det kan vara så. Det kanske är svårare idag att överföra dåtidens liksom verksamhet, att man kunde hålla på med flera olika saker. Men jag tror att det finns många idag som kanske specialiserar sig lite för tidigt och har lite för bråttom. Och jag tror väl där att föräldrarna spelar en stor roll också, tyvärr. Men där klubban också tyvärr ställer krav på barnen att de ska välja tidigare. Och det är lite tråkigt, tror jag. Jag tror att det kanske kan komma nya modeller när eller idrott i framtiden där man har möjlighet att kombinera. Det tror jag är bra.
Ja. Hur var du i skolan förresten?
Jag var väl halvhygglig sådär. Hyggliga betyg, men kan väl säga lite lat. Hängde med det jag behövde hänga med, för att jag var så liksom intresserad och fokuserad på idrotten.
Det var idrotten ut på varenda rast och spela, och efter skolan direkt till träningar. Det var fokus.
Ja. Så att, men jag pluggade väl vidare lite senare som naprapat bland annat, fastighetsmäklare som jag också varit verksam som. Så att det kom ju det också lite senare, men i unga år så var det mycket idrott.
Vilken vid, alltså naprapat och fastighetsmäklare, det är ju lite, ja, det är inte liksom samma genre.
Nej, det är det inte. Det var väl just naprapatyrket hade väl stor nytta av som tränare framförallt, och även som spelare, men som tränare att ha de fysiologiska kunskaperna som krävs då. Men sen har väl alltid fastighetsbranschen och fastighetsmäklaryrket legat nära, så att säga. Jag har alltid varit intresserad av det.
Vilka var favoritämnena i skolan, om vi bortser från idrotten?
Bortser från idrotten så tror jag nog geografi var ett av dem. Och matematik i lite yngre år. Sen var jag nog lite för lat för att liksom vara bra hela
när det blev bokstäver var det ingen geokym längre.
Nej.
Jag känner igen det där. När du då gick ur nian, så då var du var ju en väldigt talang för en fotbollsspelare då. De flesta inom fotbollsstockholm visste vem Micke Andersson var. Vad hade du för planer när du stod där och hade gått ut nian? Vad tänkte du då? Vad hade det blivit om det inte... Hade du några yrkesfunderingar redan då? Förutom idrott?
Det var ju på den tiden gjorde man ju lumpen också, så det var väl steg ett då. Men i samband med gymnasiet så började jag ju spela allsvensk fotboll också. Så att... redan vid 17 års ålder så kom jag och Thomas Dennerby upp då som seniorspelare i Hammarby, och det är klart att det var mycket fokus på det. Mm.
Vågade du säga, för att jag vet ju på den tiden så då var det ju fotbollsproffs, det var ju liksom inget yrke, va? Det var ju knappt du fick säga det, då var det kaxigt om du sa att du skulle bli fotbollsproffs. Idag är ju var och varannan, höll jag på att säga, fotbollsproffs, men hur var dina drömmar när det gällde att kunna försörja dig för fotbollen?
Ja, det är klart att den drömmen fanns. Det började väl redan då, mina jämnåriga kamrater i Malmö då, där hade man infört någonting som heter ungdomsproffs då, med Robert Prytz och Jan-Olof Kinvall och med flera. Mm. Så att benämningen började ju dyka upp, även om det var långt till att bli professionell fotbollsspelare, och framförallt långt till det i Sverige. Men drömmen fanns.
Mm. Hur såg det ut då när du spelade i LFK AIK fram till 1975? Hur såg värvningen ut? Det är ju inte så långt rent geografiskt mellan Älvsjö, AIK och Hammarby IF. Men hur såg det ut och vad föregick det hela?
Det fanns ju ett samband vid det tillfället som där vi hade en väldigt bra ungdomstränare som heter Kari Ekström, som fanns i Älvsjö innan men också hade tagit steget till Hammarby och var involverad i statslagsverksamheten. Så att när den frågan kom så var det lite naturligt att flytta över till Hammarby.
Ja, men det var ganska stort. Och då var det 76, då var det alltså 17 år, va?
Ja, jag skulle fylla 17 år i år.
Ja, ja. Och då var det ingen snack, du skulle in i A-laget då?
Ja, jag fick vara med och nosa lite första året redan när det gällde träningar med mera, någon match på bänken. Men från året efter så spelade jag regelbundet.
Vilka var storfräsarna då? Var det Matte Werner och Janne Sjöström, eller hur såg det ut?
Kan man säga.
Ja, ja.
Och Kenta och Billy naturligtvis.
Kenta och Billy, ja. Ja. Var Ronny Hellström i målet?
Nej, han hade gått
till Kaiserslautern. Ja, just det, det har gjort, ja. Ja. Kommer du ihåg din allsvenska debut?
Ja, det kommer jag ihåg. Jag är inte 100% säker på resultatet, men Kalmar på Råsunda.
Jaha.
Var premiären. Premiären 77.
Kommer du ihåg det första allsvenska målet också?
Nej, tyvärr inte. Jag tror att jag gjorde något mål första säsongen, men nej, det gör jag faktiskt inte.
Nej. Och sen så du blev ju ganska snabbt etablerad i Hammarby.
Ja.
Hur skulle du vilja... Nu har du varit ute i lite andra klubbar i Norrköping, du har varit i Malmö och du har varit i Göteborg. Hur skulle du beskriva Hammarby jämfört med de klubbarna som förening? För den är ju mytomspunnen.
Ja, den är mytomspunnen.
Ja.
På den tiden så var det ju, när vi kom upp så var det ju en klubb som kämpade lite grann för att bita sig fast, framförallt på en... I bästa fall den övre halvan. Vi befann oss ju lite grann på nedre halvan ofta. Och vi hade väl ett antal klassiska möten på gondolen med den då legendariska ledaren Lennart Nyman. Och det var ju lite grann så att Hammarby var rätt dåliga på den tiden på våren. Ofta. Och vi hade ofta ett höstmöte där det liksom krävdes lite mer från Lennart. Och vi spelade ofta också bra på hösten, så att vi redde också upp det. Va? Men det var ju inte för en... vi kan säga att vi tog det här lite steget till att vara topplag. Det var ju 82 då när vi spelade final också. 81-82 när vi liksom började ta steget i rätt riktning. Och det började lite grann med att vi hade ju Björn Bolling som tränare i början, väldigt duktig utbildare och framförallt för mig som ung spelare så var det väldigt bra. Sen kom ju Jölle Gustafsson som var lite grann det gamla gärdet men en lite rättvis men hård tränare, och sen så hade vi då Bengt Persson som hade en bra period i klubben med oss.
Hon ledde fram till den här SM-finalen,
ja.
1982. Ja, det var ju märkligt, för den sidan så var det ju... Det var ju så att fotbollen kopierade ishockeyn med slutspel för att få lite mer drag helt enkelt kring matcherna. Och det finns ju inget annat år det var så mycket drag kring SM-finalerna och slutspelet som 1982. Berätta om laget, berätta om känslan, Micke.
Ja, det var väl lite nytt på den tiden att det var drag på läktarna också. Vi hade ju bra stämning på Söderstadion alltid, men det var lite nytt med sambaorkester, ja. och som till och med större motståndare en del, och den intensitet som var på Söderstadion. Vi hade ett riktigt bra lag, och inte bara det att vi lyckades 82, utan vi bet oss fast och var ett topplag under de här två, tre följande åren. Mm. Och där hade vi ju då Anders Forsberg som kom in i målet under början av 80-talet. Vi hade Peppe Holmberg.
Han är ersatt av Anders Markström, va?
Ja, stämmer.
Han var son idag, spelar i NHL. Jakob, ja visst, i Vancouver. Ja,
sen hade vi Peppe Holmberg som också var med i landslaget för några tillfällen. Putte Ramberg naturligtvis, Björn Hedenström. Och Klasse Johansson inte minst då, en legendarisk Hammarby-spelare. Det var ju då också bland annat, förutom mig på mittfältet, Thomas Denneby, Mats Wahlberg, så hade vi Uffe Eriksson, Peter Gerhardsson, Jon Efremsson,
Peppe Holmberg var med också,
va? Ja, Peppe Holmberg, ja, på högerbacken, ja. Kenta var med fortfarande. Han gjorde en av sina sista säsonger. Kenta var ju fantastisk, spelade 18 säsonger i Hammarby från 18 års ålder till 36 års ålder. Bytte aldrig klubb, vilket inte är så ovanligt, eller vilket är väldigt ovanligt och inte förekommer idag.
Nej,
någonstans.
Bengt Persson var ledare. Det var ju under många år när jag växte upp där på 70-talet, så var det ju så att snacket gick ju att Hammarby förlorade hellre med 5-4 än vann med 1-0, och det skulle vara klacksparkar. Hur var det att vara mitt inne i det där? För det var ju lite Bayern Bärsor, du vet. Ja,
ja, lite, ja. Grann, men jag tycker att det var stor, just under de här åren då, slut av 70, början av 80, så påverkades det här mycket till att man ville bli en stor klubb, och man ville börja vinna matcher och hamna högre upp i allsvenskan. Så att det var en stor förändring under de här åren, tycker jag, inställningen.
Och den skedde successivt, som du vet, med Bolling, sen Julle och sen Bengt Persson.
Ja, helt klart.
Vad var det som liksom fick det att sätta sig riktigt ordentligt då? För ni var ju väldigt attraktiva att titta på också.
Jag tror att vi hade en fantastisk mix av spelare. Förutom att spelarna var bra, så hade vi många olika egenskaper i laget. Och vi hade spelare som kanske var lite undervärderade, som gjorde ett fantastiskt jobb. Bollvinnare, bland annat Mats Wahlberg. Vi hade Thomas Denneby som kunde spela flera olika positioner, löpstark med mera. Så att vi hade en mycket bra trupp på den tiden. Och nu förlorar vi i och för sig mot IFK Göteborg, men då ska man inte glömma bort att de precis hade vunnit FA-cupen också. Mm. Så att, och vi spelade många jämna matcher mot dem under den här perioden. Så att vi hade en mycket bra trupp och bra lag.
Det laget har ju blivit väldigt folkkärt, minst lika folkkärt som det laget som vann då 2001, vilket är den enda guldet. Kan du tänka bland fasiken om inte Göteborg hade varit så bra? För de hade ju ett kanongäng där med Hussein och Strömberg och Torbjörn Nilsson och Corneliusson och Fredrik, allt vad de hette. Det var ju ett fantastiskt lag.
Det var ett fantastiskt lag. Nej, alltså det är väl ingenting man funderar på i de banorna, men vi var nära, som sagt. Man kan väl säga över två matcher att de vann lite på rutin. Mm. Att de hade kommit ett steg till i utvecklingen, beroende på att de varit ute i Europa.
Mm. Men hur var det, alltså, just den här stämningen med orkestern, och det var ju Hägerström, hette det, Hot Heaven,
vad heter det? Det fanns en del incidenter som var rätt roliga där i och med att det var nytt, och det var till och med så att Göteborgsspelaren, bland annat Håkan Sandberg, tyckte att det där var väldigt störande när han gick ut i halvlek, och tyckte väl egentligen att man skulle dra ur sladden till den här orkestern. Så att just den där, det var nytt inom svensk fotboll att det var så mycket ljud och fart på läktarna.
Hur var det att lira då? Hur var det att lira liksom? Det måste ha varit hur?
Det var ju fantastiskt. Ja. Vi hade ett stort självförtroende under den här perioden också. Spelade väldigt bra fotboll, så att det var ju en strålande period i liksom fotbollskarriären.
Ja. Och sen, som du sa, sen rullade det på hyfsat för Hammarby efter det. Men skulle det kunna ha blivit ännu bättre? Skulle Hammarby kunna ha spunnit ännu mer på det fina som fanns?
Ja, jag tror det. Det man gjorde lite grann, kanske misstaget då, det var att man spände inte bågen ytterligare, utan man, man, man var lite nöjd med de spelarna då som vi hade, och det var en bra trupp, men man kanske, om man hade varit lite vassare och rekryterat ytterligare någon eller några spelare under den här treårsperioden, så hade klubben kunnat bita sig fast i toppen under ett antal år. Mm. Det vågar jag påstå.
Kan du förklara det här? För sen så blev det ju dystra perioder för Hammarby igen något senare då. Ja. Och sen lite uppåt och igen med SM-guld och så neråt igen. Och förklara varför det är så rörigt i Hammarby. Och det spelar ingen roll vilken sektion det är. Det är bandyn, inga pengar för handbollen, inga fotbollen, ishockeyn har de liksom lägga ner. Varför är det så rörigt just i Hammarby?
Ja, det kan man ju undra. Det är väl det som folk säger lite charmen också naturligtvis. Men det är som du säger, det är samma sak med publiken. Det är lite tioårsintervaller på något sätt när det blir hås kring klubben. Och det har ju inte alltid att göra med om man ligger i topp i serien. Utan den här håsen, den infinner sig med jämna mellanrum. Om jag inte missminner mig, så innan min tid så var det den här så kallade kända hösten 70 som man var så framgångsrik och vann allting. Efter att det var i stort sett nästan på nedflyttning under våren. Och det var en sån här, det var då jag började själv, fick gå med min far på Söderstadion några gånger och titta på matcher, och det var fantastisk stämning. Mm. Och sen så har det här med jämna mellanrum då varit tungt för klubben, men också fantastiska perioder med både sportsligt bra men också mycket folk på läktarna. Så att det är lite cykler i Hammarby och det är lite upp och ner, och det kanske är det som är charmen.
De fyllde ju nya Tele2 Arena när de var i Superettan här med matchen mot Ljungskile. Så det var ju rena rama väckelsemötena där på stadion.
Ja. Nu har man ju kommit in i en modern tid med en modern arena, så att jag tror att det finns förutsättningar för att man biter sig fast, framförallt publikmässigt, det tror jag.
Hur kände du förresten när Söderstadion gick i graven? Du gick där med din far och tittade på Kenta Olsson och grabbarna. Hur kändes det när den epoken var förbi?
Nu är väl inte jag så nostalgisk, men visst, när man åker förbi där nu och ser att det är platt och Söderstadion borta, så är det klart att lite grann känns det. Ja. Det gör det. För det är ändå trots allt där man är, om inte uppvuxen, så har man spelat 12 säsonger där. Ja. Så att det är klart att det är en lång tid.
Och det var en unik atmosfär på Söderstadion också. Den här intima känslan. Och jag vet ju att domarna alltid sa att den som var mest rutinerad av linjemännen, som det hette på den tiden, han fick gå mot borta där mot Södermalmsidan där. För där stod ju klacken. Ja. Det hade varit hårt tryck på dem där. Ja, ja. Som sagt, du spelade på i Hammarby och det blev ju några fina år efter 82 också. Jag minns vi pratade lite om det, snömatchen mot Köln med Schumacher och Litvarsky och grabbarna.
Ja, stämmer. Vi var nära faktiskt och det var ändå, tror jag, om det inte var åttondel, men vi var framme en bit i UEFA-cupen 85 och fick den här så kallade snömatchen då. Vinner med 2-1 på Råsunda. Men förlorade och borta med 3-1. Så att det var ett mål ifrån.
Ja. Och sen året efter, 1986, då byter du Hammarby mot IFK Göteborg. Och då är du alltså 27 år, 26-27 år.
Ja, stämmer.
Berätta om flytten. Den var ganska så uppmärksammad.
Ja, det var lite turbulent och jag blev väl, så att säga, det var väl en del supportrar som inte gillade det, och det fanns väl en del hot inblandat i den flytten också, men det är klart, jag är trots allt spelat 9 år i Hammarby och kände väl att för min egen del, inte bara för att komma till ett bra lag, men för min egen utvecklings skull, så var det nyttigt med ett miljöombyte. Och när jag fick frågan från Göteborg, var ju med då också i så att säga landslagsdiskussionen ofta, och kände väl att det var också en möjlighet kanske att ta det steget in i landslaget. Men också så kände jag ju de spelarna som spelade i Göteborg, efter att vi hade både kamperat ihop i många ungdomslandslag, lite grann i A-landslaget och spelat mot varandra mycket, så kände jag att det var en spännande utmaning.
Var det en annan kravbild upplevde du i IFK Göteborg än i Hammarby?
Ja, man hade väl kommit det steget längre som inte riktigt fanns i Hammarby, det vill säga att det var ju en oerhört tuff konkurrens på träningarna. Så att man fick slåss för sin plats helt enkelt och bevisa att man skulle vara med varje vecka. Och Där hade man kommit lite längre i konkurrensen och man hade en oerhörd erfarenhet utifrån Europaspel. Mm. Det var det som var skillnaden, tycker jag.
Hur var det att byta Stockholm mot Göteborg då?
Det var väl rätt så tacksamt och enkelt som fotbollsspelare. Sen kan jag tänka mig, om man inte är det, så kan det vara lite annat. Men vi hade tre fina år i Göteborg, familjen. Vår förstfödda dotter föddes i Göteborg under de här åren då. Men framförallt så var det ju tre fantastiska fotbollsår där vi i princip nästan inte förlorade vid något tillfälle förutom straff tillställningen mot Barcelona 86. Mm. Så att vi hade ju då tre år av framgång, det vill säga 86 åkte vi ut i semifinal mot Barcelona efter förlängning och straffar, där Barcelona sen förlorade mot Steaua Bukarest i finalen på straffar. Vi vinner UEFA-cupen 87 och sen 88, så länge jag är kvar då, så är man fortfarande kvar och åker ut sen 89 på våren mot Panathinaikos. Mm. Så att under tre års Europaspel så är det egentligen bara mot Barcelona som vi förlorar. Mm.
Nej, det var fantastiskt. Berätta om 87, för då hade Göteborg vunnit 82.
82, ja.
Och sen Svennis hade försvunnit och många av de här stora profilerna hade försvunnit, även om Glenn Hussein kom tillbaka då.
Glenn Hussein kom tillbaka.
Så några var väl kvar, va? Wernersson
och Stickan Fredriksson. Och så kom ju Peter Larsson in i det laget naturligtvis då också. Ja. Sen så var det ju Tordan och Tommy var kvar. Men vi hade ju då 86 var ju Torbjörn kvar men slutade då. Mm. Så att man värvade Lennart Nilsson från Elfsborg.
Just det, en lille snabbe där, ja.
Som spelade med Johnny Ekström. Just det. Vi hade Jari Rantanen också, finsk landslagsman. Så att vi hade en väldigt bra trupp. Och på väg upp då hade vi några unga spelare, som bland annat var Lill Tidan, Johansson, Lasse Zetterlund som hade en lång karriär sen, och Klass Ingesson som kom upp under den här perioden också.
Stefan Pettersson
spelade ju naturligtvis som förgrundsfigur i det här laget. Och kunde spela både mittfält och forward.
Mm. Berätta om den här resan som ledde fram till finalseger över Dundee.
Vi hade ju då, vi låg ju på väldigt många träningsläger under den här våren, och man kan väl säga att ledningen var lite besviken över utfallet året innan när det gäller Barcelona då. Så att vi låg först ju ett par veckor i England, spelade några tuffa matcher där. Vi var också på Kanarias som vi ofta, där vi började säsongen ofta efter nyår. Sen hade vi ett tufft träningsläger på 20 dagar i Italien. Och det var ju då så att vi skulle möta Inter tidigt då, jag tror att det var redan februari-mars. Och Inter spelade vi 0-0 mot hemma, om jag inte missminner mig, det var riktigt kallt på Ullevi. Bortamötet sen, så jag har lite otur för jag blir febersjuk, så jag ligger kvar på hotellet, får se matchen på tv. Inte var riktigt bra. De hade bland annat Passarella i det laget och många duktiga spelare. Vi var rätt utspelade. De gör 1-0. Men som tur är så i italienska lag har ju de en benägenhet att dra sig tillbaka lite när de har gjort 1-0. Så att de försökte egentligen bara stänga matchen och spela på säkerhet. Och då har vi ju lyckan att peta in 1-1 och gå vidare.
Mm.
Och det gör ju då Stefan Pettersson.
Ja. Vilket lag hade de då, italienarna? Vi fräschar upp minnet.
Ja, jag kan faktiskt inte säga mer än Passarella. Och sen hade de ju då landslagsmålvakten
Senga, va?
Senga, som var lite stökig allmänt, sådär. Det är väl de som jag nu sådär,
har. Men Inter är alltid Inter.
Va?
De är alltid Inter, alltid Inter.
Nej, Inter alltid Inter. Det var ett riktigt bra lag på den tiden. Så att det var starkt att slå ut dem då. Och det här var ju då i kvartsfinal. Mm. Sen hade vi då i semifinal Swarovski Tirol som hade gjort en stor satsning, och de hade bland annat Hansi Müller då, som hade varit i Inter innan, som de hade köpt dit för att gå långt i Europa. Men där vann vi rätt övertygande och inte enkelt, men relativt enkelt faktiskt, innan vi fick Dundee United i finalen.
Ja. Och det är ju alltid häftigt. Det händer ju inte så ofta, och idag är det en utopi att ett svenskt lag skulle vara så långt fram som först och Malmö var 79 och sen Göteborg under 80-talet och även under 90-talet.
Det 90-talet också.
Vad tror du, vad är det som gör att vi inte kan hävda oss nu för tiden?
Dels är det ju naturligtvis att man i de stora ligorna inte har samma begränsning som man hade på den tiden. Då hade man ju bara 3 utländska spelare i de här ligorna. Nu har man ju hela trupper med utländska spelare. Eller man värvar de bästa spelarna helt enkelt. Men jag tycker väl att svenska klubbarna har varit... De har stått på tröskeln några gånger i senare år. Men man har inte orkat ta sig över. Det vill säga att man måste orka vara med där ute under några år på raken. Och för att få den erfarenhet som krävs. Nu har ju Malmö som klubb fått det. Men de har ju ett litet, de har ett problem med att de blir av med spelarna i väldigt hög omfattning. Då. Så att omsättningen på spelare blir lite för stor. Mm. Vilket den var ju inte på den tiden på samma sätt. Så att man kunde bygga ett lag på ett helt annat sätt.
Ser du något ljus i tunneln när det gäller svenska klubblags framgångar i... Eller, ja, spel i Europa?
Det är ju som sagt var både AIK och Malmö med Elfsborg har varit där på tröskeln och med nära att bita sig fast. Men jag tror väl någonstans att på sikt så det som krävs för att få in resurser, det är ju en förändring av 59-49% spärren så att säga. Ja. Där man var, den diskussionen fanns för ett antal år sedan men lades ner, det vill säga att man fortfarande, när det gäller ägarmässigt, så är det föreningen som måste äga klubbarna. Mm. Och det begränsar möjligheten att skapa de resurser som krävs.
Ja, du vet ju, för du har ju varit både vd och klubbdirektör. Och du berättade för mig, jag frågade, vad är skillnaden där? Nej, det är egentligen samma sak, men vd är ju ett företag och klubbdirektör är ju en förening.
Ja, så är det ju. Och där man påverkar inte den sportsliga verksamheten direkt på samma sätt, men indirekt gör man det från den positionen.
Men, varför tror du att det röstas ner hela tiden, att vi behåller den här 51-49-regeln?
Ja, sista gångerna som det har diskuterats har ju naturligtvis där handlat om också att supportrarna har sett att de kan få ett mindre inflytande genom sitt medlemskap i klubbarna. Och har väl varit oroliga för att det ska komma in starka personer med mycket pengar. Och det finns väl för- och nackdelar med både och, så är det ju. Men för att klubbarna ska få de resurser som krävs och företag till 100% ska kliva in och satsa på det här, då krävs det en förändring.
Mm. Är det så att klubbarna är rädda för att inte, ja, breddverksamheten då ska försvinna kanske, och att om en stark person kliver åt sidan, jag menar, vi har ju exempel på Chelsea, de var ju på väg i konkurs, ja, när Abramovich köper dem, ja, och bygger upp dem. Manchester, ja, City hade ju jättebekymmer, och det finns ju flera utländska ägare som har klivit in i England,
ja,
men om de skulle kliva av, vad händer då? Är det, tror du att det är det som är rädslan, eller?
Ja, jag tror väl, ja, men det är mycket att man det är medlemmarna vill vara med och påverka, det är det handlar om väldigt mycket. Men jag tror att det finns former som kan skydda liksom klubbens både varumärke och breddverksamhet och ungdomsverksamhet, så att det ska man inte vara så orolig för, det finns sätt att skydda den på.
Du är en förespråkare för att vi ska ta bort den här.
Ja, på sikt är det, för att jag tror att tyvärr är det väl så, kan man säga också, att idrotten blir mer och mer kommersiell, men det innebär också att man måste ha resurser.
Mm. Kommer det att ändra sig, tror du? Eller är vi fast i vårat föreningstänk?
Nej, jag tycker att föreningsmodellen som vi har i Sverige är väldigt, väldigt bra och väldigt fin. Men jag tror att även den behöver utvecklas och till förändringar som sker i samhället och inte minst elitidrotten.
Mm. Mm. Ja, det är intressant att se vad det blir av det här. Men ja, som du säger, det är svårt för klubbarna om de inte får den här kontinuiteten som IFK Göteborg hade då under många år, ja, när du var där med den erfarenheten innan och även efteråt då.
Ja.
Den finns ju inte idag. Ja, då är vi alltså, har vi pratat om Göteborgstiden. Men innan vi lämnar Göteborgstiden här så blev det ju också ett olympiskt spel i Seoul.
Stämmer.
1988.
Stämmer bra det.
Ja. Ja.
Jag hade väl varit ute ur, så att säga, från landslagsspel under några år där. Men fick möjligheten att spela i OS-laget och OS-kvalet innan det då till Seoul. Och där vi hade ett riktigt bra lag. Vi hade ju då bland annat också ett antal unga spelare som fick lite erfarenhet som jag tror de hade stor nytta av sen när de var med 94. Bland annat Jonas Tern, Stefan Rehn, Roger Ljung, Martin Dahlin. fanns ju med under OS-spelet i Seoul. Så att, och vi gick ju då vidare från gruppen, men åkte ut mot Italien i åttondel, om jag inte missminner mig.
Hur var det varit med ett OS? Du var ju lite äldre än de andra killarna också.
Ja, vi var några som var, jag var 28 års åldern, och så några av oss var lite äldre.
Vilka var överåriga så att säga?
Jag, Leif Engqvist.
Leif Engqvist, Malmö FF, ja.
Sen hade vi nog Arnberg, mittback från Brage.
Just det, Göran.
Bland annat vi. Så att, men... nej, ett riktigt bra lag. Anders Limpar var med också i det laget. Som hade en stor karriär, bland annat i Arsenal. Så att... vi gjorde bra ifrån oss. Vi vann i gruppspelet mot Västtyskland, som det då hette.
Nej, just det.
Med Klinsmann bland annat som spelade där. Men vi åkte ut mot Italien i första slutspelsmatchen.
Var det Benny Lennartsson som ledde då?
Benny Lennartsson var ledare. Ja. Och nej, det var en fin period.
Ja.
Och en fantastisk upplevelse att vara med om ett OS framförallt.
Jag har lite divergerande uppgifter när det gäller dig och landskamper här. En del säger 8, en del säger 14.
Ja, ja. Jag tror att det ligger där någonstans emellan. Det beror lite grann på att det beror på hur de har räknat turnélandskamper på den tiden. För att då åkte man ju väldigt mycket på så kallade vinterturnéer då.
Ja.
Så att det är nog där det felar lite grann.
Ja.
Men runt 10.
Efter då 1988 och de här fina åren i IFK Göteborg, så återvänder du till Stockholm och till Hammarby. Var det liksom någonting du hade förutsatt att göra innan du reste också?
Ja, familjen hade väl en tanke på att vi skulle flytta hem till Stockholm igen. Sen så var det väl inte hugget i sten exakt att det skulle ske efter 3 år. Det kunde ha blivit något år till i Göteborg. Vi diskuterade förlängning på 1 år. Men det blev trots allt så att vi valde att vända hem till Stockholm. Lite grann beroende på också att vi var lite sugna på att bygga hus ute på Ingerö där vi hade vårt sommarhus.
Vilket Hammarby kom du hem till då?
Vi kom ju hem till ett Hammarby, eller jag kom hem till ett Hammarby som hade det lite tufft. Man hade ju åkt ur då året innan 88. Och då fick ju då Kenta Olsson ta över som tränare, som jag hade spelat med ett antal år innan. Och uppdraget var ju naturligtvis att ta steget tillbaks då. Och med naturligtvis inte alls samma trupp och resurser som man hade haft innan under ett antal år. Men man var inne i en tuff ekonomisk period i Hammarby.
Hur kändes det då att komma från ett lag då som var så dominanta i Sverige som Göteborg var under din tid där, UEFA-cupmästare och svenska mästare, till ett lag som i bekymmer?
Ja, men alltså det kändes inspirerande också att försöka hjälpa klubben och ta steget tillbaka. Så det var en inspiration bara det naturligtvis, helt klart.
Hur var det att Kenta som tränare då?
Ja, men det var för mig passade utmärkt. Jag var ju trots allt lite äldre, så att det var inte jag som skulle utvecklas, men han var ju en spelutvecklare som med sin erfarenhet var ovärderlig för de unga spelarna.
Jag hade ju också Kenta som tränare i Spånga innan han tog Hammarby, så jag har haft Kenta i podden och jag sa till Kenta, nu var glad jag blir, tyckte det var häftigt, nu ska vi få Kenta Olsson, nu ska vi slå tunnlar. Men jag sa till Kenta, jag har aldrig sprungit så mycket i hela mitt liv, det enda vi gjorde var ju sprang till Kenta. Ja, så det kom jag på tidigt, sa han. Fick ni springa lika mycket i Hammarby?
Ja, men vi sprang väl en del, men det är väl så kanske ibland när man blir tränare efter sin spelarkarriär, så ser man med lite distans vad som krävs.
Ja, för det var ju liksom inte den bilden man hade av er i Hammarby.
Nej. Utan
ni var ju som du själv, tekniska, spelskickliga, det var...
Men jag vågar påstå att vi sprang rätt mycket i Hammarby redan under den tiden som Kenta spelade också. Vi hade ju då Björn Ekblom som fystränare bland annat, som var professor på GIH och fysiologi. Och han hade ute oss i skogen rätt ofta på den tiden, så att vi var väldrillade även där.
Okej, och då spelade du Hammarby mellan 89 och 91. Berätta om de här åren som då blev dina sista på högsta nivå.
Ja, i detalj kommer jag väl ihåg 89 kommer jag ihåg framförallt. Det var ju en fantastisk säsong. Framförallt avslutet var ju fantastiskt. Vi hade rätt kämpigt år, men vi lyckades ju ofta kämpa till oss segrar, så att vi var ju där uppe i toppen tillsammans med Vasalund och ytterligare tror jag någon av kan ha varit, om det inte var Kalmar, men det var några till. Vilket fall som helst, när det började dra ihop sig så hade vi ju då, sista matchen hade vi Karlstad borta. Och vi var ju tvungna att vinna med 6-0. Vilket vi lyckades med. Det var ju fantastiskt bara det. Men det var ju så att vi, för det första var vi några minnen från den matchen och den dagen. Det var ju framförallt att vi ledde med 3-0 när det började närma sig full tid. Gjorde väl fyran där ungefär vid full tid. Men hade lyckan med oss att tillägget var rätt många minuter, 5-6 minuter.
Var det befogat tillägg?
Ja, men det var det väl. Men man brukar ju, även om det är befogat så brukar man ju inte få så mycket. Nej. Så att, vi får vara glada att vi fick de där minuterna som krävdes. För att vi lyckades peta in både femman och sexan. Och samtidigt så hade man ju under våra sista minuter gratulerat Vasalund till avancemanget i högtalarna.
Ja, Bosse Petersson som var tränare för Vasalund, och jag har hört honom grymt över den där historien många gånger. Ja.
Peter Gerhardsson hade ju lämnat Hammarby för Vasalund också, och de var väl rätt så säkra på, jag tror att också de missade en straff där uppe i
Luleå
ja. Som hade 100% säkrat segern. De missade en straff och vi lyckades peta in både femman och sexan. Så att det blev avancemang, vilket var...
Hur var känslan då? Det är ju osannolikt. Ja,
det är helt osannolikt att vinna med 6-0 borta naturligtvis. En avgörande match. Det var helt fantastiskt.
Det var nästan som att trodde att det var uppgjort alltså, när man följde från sidan.
Det finns många som tror det, men nej, det var en fantastisk upplevelse.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
...1991 så bestämmer du dig för att sluta med fotbollen. Hur såg det beslutet ut?
Jag kände väl sista, framförallt året då, att fokus lades på familjen. På den tiden var det ju inte på samma sätt professionellt, så att hade det varit nu så hade man kanske kunnat vara mer professionell och satsa på fotbollen ytterligare någon eller några säsonger. Men ofta, om man går tillbaka till den tiden, så var det ju att då, när man var drygt 30, så var det läge att börja tänka på nästa karriär, om man säger så, och familjen. Så att det var familjen, det var bland annat, jag jobbade som fastighetsmäklare. Det börjar ta mer och mer tid. Skadorna börjar komma. Och framförallt så lekte de inte som de gjorde när man var yngre. Så att det kändes naturligt att lämna Hammarby då.
32 år gammal eller ung, får man väl säga, när du slutade. Ja. Kan du känna, du nämnde lite grann, så hade du varit idag så hade man kanske spelat några år till. Är det känslan också att man skulle kanske hängt dit något år eller två till?
Nej, men det kändes rätt. Sen var jag ju lite sugen på att testa tränaryrket också, och hamnade ju då som tränare, spelande tränare lite grann i början, men framförallt tränare i Nacka då, som gjorde en satsning. Men innan det blev Nacka så var tanken ett tag att hamna i Norge, och var över och förhandlade med Molde och tittade på bostad och med familjen. Så att det var rätt nära en överenskommelse där, och rekommenderade då Hasse Backe som hade varit där innan. Men De ställde väl någon, för att få ihop det här avtalet och det skulle vara lukrativt, så ställde de en fråga bland annat i diskussionen, var om jag också kunde vara spelande tränare. Ja. Då kände jag så här, nej, där går gränsen. Jag kände att jag var färdig då. Kroppen var slut.
Men hur nära var du egentligen att bli utlandsproffs? Du måste ha varit ganska nära vid några tillfällen med tanke på din svenska karriär.
Ja, jag var väl i Tyskland vid ett tillfälle. Faktiskt i Köln då. Jag hade en diskussion.
Var det i samband med 85-matchen?
Ja,
eller?
Det var faktiskt året innan. Mm. Och sen var det väl vid något tillfälle också italienska klubbar som skulle titta på mig i landskamp. Men då lyckades jag hamna på bänken den matchen, så då blev det inte någonting då heller. Men nej, det var fanns diskussioner vid några tillfällen, men inte så att det var väldigt nära.
Nej. Men måste säga, ett mål i landslaget, berätta om det målet.
Ja, det är en bra fråga. Det är nog på någon turné, så det kommer jag inte ens
ihåg. Det kommer inte ihåg ett enda landslagsmål. Det var det värsta, det hade jag gjort. Ja, då blev det alltså inte Molde.
Nej, det blev Nacka under
det blev Nacka. Ja, och var det Rami Shaaban där då? Eller
nej, han var lite yngre, så han var fortfarande kvar i Saltis. Ja. Han kom upp sen då när Sören Åkerby tränade Nacka, så kom han upp i A-truppen. Ja. Så att, men vi tog steget upp från trean till tvåan och gjorde tre bra säsonger helt enkelt i Nacka.
Ja.
Som sagt var, så att det var en trevlig start på tränarsessionen så att säga.
Och så efter Nacka, hur såg funderingarna ut då? Eller hur låg landet?
Ja, då hade jag ju samtidigt också jobbat som fastighetsmäklare några år och det är klart, det blev lite mycket, både var fastighetsmäklare och fotbollstränare för familjen. Så att jag fick förfrågan då från Spårvägen som hade åkt ur division 1. Och då kunde jag då jobba heltid med fotbollen och valde att göra det. Och där tog vi då, det var tre år också, tog steget upp från tvåan tillbaks till ettan då. Och bet oss fast där och hade några bra säsonger i Spårvägen som sagt.
Mm. Och sen då är vi framme vid 1998, va Micke?
Ja, stämmer väl med då jag hamnade i Djurgården.
Djurgården, ja. Yeah. En Hammarbyare som hamnar i Djurgården. Det är väl inte, vad är värst för en Hammarbyare? Är det Djurgården eller är det AIK? Ja,
jag var ju nära att hamna i AIK som hockeyspelare. Som också, så att, nej, jag ser det väl inte så. Djurgården hade jag ju spelat i och hade en del, så att säga, djurgårdskamrater eftersom jag hade spelat hockey där också. Mm. Så att, nej, så såg jag det väl inte alls. Utan, nej, men det var spännande att komma till Djurgården och jag har många vänner kvar där fortfarande som jag umgås med och träffar, bland annat Bosse Andersson.
Mm. Och 98-99, du var ju liksom med där och la lite grunden, va? För några år senare så blev det ju ett succé för Djurgården.
Ja, då. Vi gick ju upp då från, man hade ju åkt ur, eller rätt som man inte tagits upp på några år, så att vi gick upp då första året och men under andra året så hade man väl varit lite olika meningar om jag skulle vara kvar eller inte. Vi fick lämna på sommaren. Man åkte ju då ur på hösten trots att Soran och Sören tog över då. Så att, men man fick en ny bra start året efter i Djurgården med många duktiga unga talanger, bland annat Källström, Isaksson, Elmander och Ren kom hem. Så att man blev ju en stor klubb efter det under några år.
Hur känns det att få sparken som tränare? Det var någon som jag intervjuade här, sa att man är ingen riktig tränare för man har fått sparken två gånger, sa han. Men alltså, för det tillhör jobbet om du får sparken efter som vi brukar två månader, två år eller 22 år, men sparken får du ju förr eller senare.
Jag tror att det tillhör jobbet. Jag tror att det som både jag själv och så många tränare tror jag däremot har lite svårt med, det är ju för att man är inte riktigt förberedd på det här. Och där finns det nog mycket att göra och jobba med för tränarna och de som är tränaryrket, att jobba med precis det du säger, att det här kommer inträffa. Mm. Det är en tidsfråga, även oavsett man har framgång eller inte, så är det en tidsfråga. Och det är någonting som man behöver bli lite bättre att hantera, och även bättre att hantera från klubbarna naturligtvis.
Mm. Men hur kan man jobba på det mentalt? Jag förstår ju att man kan förstå någonstans innerst inne att visst kommer jag få sparken. Men det blir ju också så att Om klubban ska jobba långsiktigt, ja, så kanske du som tränare inte vill, ja, vill inte släppa fram de unga spelarna, för de är inte riktigt färdiga ännu. Och ditt jobb kanske hänger, ja, på om, om ni hänger kvar eller någon resultat. Och då spelar du kanske de äldre spelarna lite för länge. Det är en svår balansgång det där, om du vet att du bara är tillfällig anställd.
Och sen så är det ju lite grann den här ständiga klyschan som alla klubbar har när man anställer en ny tränare, att det är långsiktigt bland annat. Det är inte mer långsiktigt än förra matchen i stort sett. Va? Så att tyvärr, det är väldigt få klubbar som orkar vara långsiktiga, och det är väl svagheten i många klubbar då, naturligtvis. Men här finns det ju naturligtvis en del saker att jobba med i tränarutbildningar med mera och andra forum.
Nej, det är, vi har väl några som har varit långkörare i Sverige på senare, och Nanne Bergstrand tänker jag på i Kalmar, för se länge han blir kvar i Hammarby nu då, men annars är det ju inte så.
Peter Gerhardsson börjar bli det
i Häcken, ja. Och Haglund har ju kommit tillbaka till Elfsborg efter en utflykt till Norge. Så efter då Djurgården som du fick lämna då sommaren 99, så tar du över ett Malmö FF år 2000.
Som också åker ur samtidigt.
Som också åker ur samtidigt.
Så både Djurgården och Malmö i Superettan då.
Ja. Hur var det att komma ner till, nu var det ju du tillbringade somrarna i Bjärred, så du var ju inte ovan vid Skåne på det sättet. Men Malmö FF är ändå Malmö FF.
Ja, det var lite speciellt naturligtvis. Och en stor utmaning, spännande utmaning. Där man hade många erfarna spelare som var med och åkte ur med klubben. Jonny Fedel, Jens Fjällström, Jonas Virmola,
Kindvall var han där.
Så att man hade många duktiga spelare, men som var lite skadeskjutna. Och sen hade vi ett gäng unga spelare som vi plockade upp. Vi testade bland annat 7-8 unga spelare i A-truppen, bland annat Zlatan då naturligtvis, som vi tog, som hade varit med och känt på det lite grann också under hösten innan. Så att det var en spännande miljö, spännande spelare. Men också med vissa spänningar, för att de äldre så att säga var lite skadeskjutna, och här kom det upp ett gäng lite kaxiga unga spelare som ville ta plats också.
Ja, för det är ju så att du var ju under din ledning som Zlatan Ibrahimovic fick sitt genombrott, va? En ung kaxig Zlatan. Hur var det att vara tränare för en sådan oslipad diamant? Jag minns ju rubriker om att han hade fightats med Jonny Fedel på träningen. Och där stod du hur hanterar man en sån spelare när idag är han ju så slipad, men på den tiden var han ju inte det.
Alltså, att potentialen fanns, talangen fanns, det var ju helt klart. Han visade ju varje träning, oavsett det var fysisk träning eller fotbollsträning, att han hade en enastående talang. Däremot så var han ju så att säga inte så mogen vid den tidpunkten, och det här satte ju prov på gruppen, och han testade de äldre spelarna och var så pass duktig.
På vilket sätt då testade
han? Nej, men han utmanade naturligtvis de äldre etablerade spelarna på träning, och kunde också genom både sin teknik och fysik liksom utmana dem, och det var klart det var jobbigt för de äldre spelarna. Som ledare tror jag nog Zlatan vid den tidpunkten var ju kanske lika kaxig som man kunde vara på plan, så var han ju inte någon kaxig person utanför, utan lite blyg och satt lite grann under kepsen och var lite försiktig också. Så att som ledare uppfattar inte jag att det var enorma problem på något sätt, utan däremot så var han ett hot och var jobbig för de äldre spelarna på träning, där han liksom testade gränserna.
Du sa att han var bra teknik, det vet vi. Var han duktig på löpträningar och sånt där? Alltså, var han långt framme på det?
Kan väl säga
han är ju storväxt.
Ja, alltså, det var väl inte så att han tyckte att det var det roligaste, det ska vi vara ärliga och säga. Men han utvecklades ju ständigt under den korta period som vi jobbade tillsammans, så utvecklades han enormt tills dess att han lämnade för Ajax året efter.
Och som du sa, han utmanade de äldre spelarna. Jonny Fedel är ju känd för sitt heta temperament, målvakten där, och så hamnade de i luven på varandra där.
Ja, det fanns många tuffa spelare, bland annat Jonas Virmola som var tuffa kamper med på träningarna, så att Vi tog steget tillbaka till Allsvenskan och det var det som var målet första året. Mm. Och tuff utmaning men också väldigt givande.
Mm. Jag måste återkomma till Zlatan, för jag läste någon artikel så att det stod att Micke hade en väldigt bra relation med Zlatan i början, men sen blev den sämre. Alltså det är mer ansträngd, tror jag det stod uttryckt.
Jag vet väl inte vem som har sagt det eller vad det grundar sig på, men nej, jag känner inte att jag hade någon problem eller någon dålig relation med Zlatan. Däremot så ställdes det ju naturligtvis... Det blev komplikationer beroende på att han också var uppmärksammad väldigt mycket av media. Han var väldigt uppmärksammad av andra klubbar i Europa. Skulle han iväg, skulle han inte iväg. Så att det här var ju också sådana saker som splittrade honom under den sista tiden i klubben, framförallt ska man säga. Och det är ju förståeligt. Den här fantastiska talangen hade då ögonen på sig varje match från agenter, från scouter. Och kände ju också ett stort behov av att lyckas och komma iväg ut i Europa.
Jag läste någonstans att i hans sista match innan han flyttade till Ajax så var han bänkad av disciplinära skäl.
Ja, det var väl inte disciplinära skäl, men det var skälen var ju att vilket vi vid den tidpunkten var helt överens om i ledningen, bland annat Bengt Madsen och Hasse Borg, att det var väldigt splittrat. Han var ju inte att träna någonting under sista veckan. Han mådde inte speciellt bra. Han lämnade planen näst sista matchen på grund av skada, även om han inte var skadad, men han var inte i balans. Och då var vi valet och kvalet om han skulle spela sista matchen eller om vi skulle önska honom lycka till när han lämnar för Ajax. Och jag var av den klara åsikten att det är bättre att låta honom liksom lämna i lugn och ro och få lämna klubben här med flaggan i topp utan att vara stressad inför sista matchen på något sätt. Och med den oro som fanns i och med att han inte var i balans men heller inte tränade under sista veckan då. Och där hade vi lite olika åsikter. När det väl hade gjorts då, så hade vi olika åsikter, några stycken av oss.
Kunde du se, jag menar, för du fick ju verkligen honom då som råmaterial, han kom ifrån från ungdomslaget. Kunde du se den utvecklingen i honom, att det skulle bli så stort som det blev?
Ja, att han skulle bli stor spelare eller professionell spelare ute i Europa, det var jag rätt klar på. Den största motståndaren var egentligen han själv som ung spelare. Att han ställde så höga krav på sig själv men också på sin omgivning, så att var ju därav som han fick problem ibland med allt från media till medspelare till vad folk tyckte om honom. Men han har ju haft en fantastisk karriär där han har successivt mognat också, både som spelare och utanför plan. Så att det är bara gratulera till en fantastisk karriär. Ja. Och det, jag tror, nej, naturligtvis kanske man inte kunde utläsa att det skulle vara upp i topp som det har varit sista åren på det sättet. Men att han skulle ha en stor karriär i Europa, det trodde jag tidigt.
Men vilka var de som tog hand om honom speciellt där när han kom upp i A-laget? Man hade lite duster med de äldre spelarna och de vill ju inte gärna kliva undan. Så är det ju, det funkar i ett lag och så ska det ju funka. Men ja. Var det någon där som tog honom lite under vingarna?
Han fick nog lite hjälp på vägen, men framförallt så var de ett starkt gäng yngre spelare som kom upp samtidigt som stöttade varandra. Så att jag tror att han hade den största stöttningen bland sina jämnåriga.
Ja. Ja, resten eller Zlatan är ju historia, som det så vackert heter. 2000-2001 Malmö FF. Hur såg avslutet ut där nere i Malmö?
Vi diskuterade även där en förlängning då år 3, men det blev inte så av lite olika skäl, bland annat att vi hade lite olika åsikter när det gällde avslutning med Zlatan. Och där då helt enkelt så vi kom ju då som nykomling 9, tror jag, om jag inte missminner mig, vilket var helt godkänt, men efter att ha tagit steget upp. Men vi gick skilda vägar och jag lämnade då, det var sista tränarjobbet, jag lämnade fotbollen så att säga när det gällde tränaryrket då.
Varför? Kände du dig bränd efter allt det här med Zlatan, att det blev så, eller hur mådde du liksom själv?
Jag kände väl mer att jag behövde lite återhämtning och efter att ha varit tränare ett antal år. Det var trots allt under en 10-årsperiod då, som jag var tränare. Jag kände väl att jag behövde lite återhämtning och tog det lite lugnt, men tog lite konsultuppdrag. Jobbade bland annat som med Djurgården, AIK och Hammarby med två evenemang uppe i Globen, Nackas minne då.
Just det.
På konsultbasis.
Ja, så var jag speaker.
Ja. Så det gjorde jag under 2 år. Mm. Och var i närheten av fotbollen på det sättet då. Vi bodde kvar i Malmö. Vi bodde i Malmö 5 år. Jaha. Och det gjorde vi lite grann för att barnen var mitt uppe i olika stadier i skolan då, så att våra två döttrar, Mikael och Susanna.
Var bodde du i Malmö, nere i Höllviken då som alla andra?
Nej, eller? Jag tänkte, nej, vi bodde ner på Köpenhamnsvägen.
Jaha,
nere i Bellevue.
Ja.
Så att vi bodde 5 år i Malmö, trivdes utmärkt med det, men kändes väl även efter den perioden att vi liksom, det var dags att ta oss upp till Stockholm igen. Ja. När barnen skulle börja högstadiet och mellanstadiet. Mm.
Som stockholmare, nu ska jag ställa en känslig fråga. Du är ju stockholmare, du är 08 va? Göteborg eller Malmö?
Göteborg eller Malmö? Ja, det är väl faktiskt, om jag skulle välja nu så är det Malmö.
Ja. Närheten till kontinenten och Köpenhamn. Ja. Ja, det var det sista tränaruppdraget. Jag frågade dig, vi pratade lite om tidigare att om du var sugen på det, men du vet vad som krävs för att komma tillbaka. Men det är klart, du har ju synpunkter, du följer ju fotbollen, du finns ju med i kulisserna. Är det helt omöjligt att, jag menar, du är inte lastgammal, Micke?
Nej.
Är det helt omöjligt att vi får se Micke Andersson i ett intressant tränaruppdrag?
Ja, det tror jag i och för sig. Däremot så vet man ju aldrig, däremot i rådgivande roller eller styrelse, bollplank, det kan jag mycket väl tänka mig, men inte kanske i en operativ roll.
Nej.
På samma sätt som tidigare, för jag vet jag har erfarenhet, och det var du inne på lite grann, att jag vet vad som krävs. Man ska ha den här glöden och det ska brinna dygnet runt för att liksom jobba med det här, och jag känner väl efter 30 år i som spelare och ledare att jag har passerat det lite grann.
Lite konsultuppdrag, lite Nackas minne. Sedan 2004 så blir det offentligt att Mikael Andersson ska ta över som klubbdirektör i IFK Norrköping. Och där var du mellan 04 och 08. Berätta om den tiden.
Nej, men det var fyra fina år. Också en klubb. Jag har väl haft en förmåga att hamna i klubbar som man får liksom börja om från början lite grann och kämpa lite. Kanske också det som har tagit lite på krafterna. Norrköping då hade ju åkt ur och hade tufft med ekonomin. Vi skulle börja om med egna nya spelare. Så att under de här 4 åren så bland annat så startade vi en akademi som på senare år har gett resultat. Vi började samarbeta med klubbarna runt omkring på ett helt annat sätt än man hade gjort tidigare. Och fick ju lite grann rädd, man kan säga så här, för att inte sjunka för lågt så började vi rekrytera några brasilianska spelare till Norrköping, som gjorde ändå trots allt att vi liksom var stabiliserade oss i Superettan lite grann. Hade två, tre lite tuffare år innan vi då det fjärde året tog steget upp i Allsvenskan. Och med då Mats Ingblad som tränare då, så tog vi steget upp till Allsvenskan igen då.
Mm. Ja, du har också blivit svenska mästare sen du har varit där, Micke. Alla dina klubbar som du har varit och rotat i har ju blivit svenska mästare sen.
Stämmer.
Ja. Men så slutade 2008 i Norrköping.
Ja, hösten 2007.
Kände du att det var läge då, eller?
Det var ju flera faktorer. För första hade jag pendlat i 4 år.
Ja.
Familjen bodde i Stockholm. Vi bodde i Stockholm och jag pendlade. Jag hade vid det tillfället också hösten 2007 gick båda mina föräldrar bort. Inom en 5 veckors period. Så att det var väl mycket att ta hand om efter mina föräldrar. Och i samband med det att de var sjuka också innan. Så att jag kände lite grann att flera faktorer här som spelar en viss roll, så kände jag att det var dags liksom att lämna framförallt pendlandet och Norrköping.
Mm. Och sen tog det i fall inte så lång tid för du slapp ju pendla, men du tog det över som VD, CEO som det heter på engelska, VD i Hammarby, ditt Hammarby.
Ja, man kan väl säga att det kanske jag hade lite för bråttom att tacka ja då, med tanke på den turbulens som var i Hammarby. och framförallt den ekonomiska situation som klubben befann sig i. Man hade under några år, ett antal år, samlat på sin ryggsäck som var enorm, minst sagt. Så att det var ju inte något utvecklande arbete som det handlade om, utan det handlade ju framförallt om att städa och rensa ekonomin. Och det kändes väl efter rätt så kort tid att det här kommer ta tid. Och man kan väl säga att det tar mycket energi av att bara syssla med de negativa bitarna. Så att, ja, det var en lärorik period, men en rätt så tuff period, ja.
Mm. Och där slutade det då 2009.
Ja.
Ja. Och hur såg det ut när du bestämde dig för att nu får det vara nog?
Ja, men det var väl så att jag hade varit i tjänst ungefär 1,5 år. Vi hade, trots den jobbiga situationen, så hade vi faktiskt svarta siffror längst ner under de 2 åren som jag var ansvarig. Men det var ju också på bekostnad av att vi fick sälja alla spelare vi kunde sälja. Vi sålde spelare för en hisklig massa pengar.
Vilka var det som såldes då? Det var,
ja, det var bland annat Paulinho, Lulushanko. Davis, bland annat. Men vi sålde nog ett 10-tal spelare, nästan 8-10 spelare. Och trots det så höll vi bara näsan över vattenytan. Så att ekonomin var hårt ansträngd och vid den tidpunkten kände jag väl att det här kommer ta 3-5 år kanske att få ordning på det här. Och då kände jag att det får någon annan göra. Jag kände att jag är färdig att stå på barrikader.
vad kände du då när 2009, för det är ditt sista officiella uppdrag, ja, då för en förening. Vad kände du då? Vad hade du för planer då? Då var det 2009, då var det alltså 50, va?
Ja, stämmer.
Mm. Och då stod det där, jaha.
Ja, i och för sig. Men jag hade också, det var väl rätt skönt att liksom lämna den här miljön. Men jag kände väl också att jag hade lite andra intressen som jag både ville pröva, men också en del saker att ta hand om i och med att mina föräldrar hade gått bort.
Vilka andra intressen?
Ja, bland annat så har jag ett intresse och hade sen jag var fastighetsmäklare att syssla lite med fastigheter, och det har jag gjort lite grann också efter den tiden, så att, i samband med det, och hade lite att ta över efter mina föräldrar som de lämnade efter sig.
Mm. Sportivt, när började du på det här? Med det här
3-4 år sedan kom jag in i det här. Japp. Vi jobbar med rättighetsutveckling, kommersiella rättigheter inom idrotten, men har förflyttat positionerna lite grann senare och mer mot event och resor inom sporten, kan man säga, framförallt då.
Hur har du klart familjesituationen? Har du hållit ihop med samma fru hela tiden? Eller hur? För att, jag menar, det är ju inte världens enklaste, varken som fotbollstränare eller medieperson. Nej. Så det är, matcherna är ju på kvällar och helger, och som tränare är det ju flyttar och det är osäkert.
Ja, har ju haft lyckan att ha en fantastisk fru som har orkat stå ut med det här i alla år. Och vi har varit gifta i 32 år.
Vad heter hon?
Mona,
ja.
Mona Andersson Eng. Vi har varit gifta i 32 år och haft, naturligtvis har varit med alla flyttar och med 2 döttrar som har hängt med, så har det varit tufft periodvis. Mm. Så är det, men vi är lyckligt gifta idag och känner att liksom vi har gått den tuffa matchen. och känner att vi har kommit till ro i det också.
Ja. Vad jobbar Mona med idag?
Hon är socionom.
Socionom.
Mm. Ja, så hon är anställd på Karolinska sjukhuset.
Ja, så hon har kunnat flytta, hon har fått jobb i Göteborg och Malmö.
Hon har framförallt också studerat under en tid i Lund. Då.
Dina döttrar, har de ärvt pappas idrottsintresse?
Ja, inte extremt, men de är väl talanger på sitt sätt. De är rätt så hyggliga golfspelare om de vill. De har spelat, hållit på lite grann med idrott så där, men framförallt så har de väl satsat på andra saker.
Mm. Ja. Vilka banor har de gått i, får man fråga det?
Ja, vår yngsta är ute och reser nu i Asien bland annat, men jobbar annars och pluggar lite grann.
Mm.
Och vår äldsta har läst ekonomi i Lund bland annat och jobbar nu på Bonnier, i Bonnier-koncernen.
Mm.
Så att de har ett bra liv också, och det känns skönt och tryggt, och liksom att barnen börjar bli lite äldre och att de mår bra.
Har du någon kontakt med dina gamla kompisar, lagkompisar? Jag tänker kanske framförallt på det här gänget. Ja, det var ju två fina gäng du får vara med om. Dels 82 med Hammarby och det som vann 87 med IFK Göteborg. Har du någon kontakt med de gamla fotbollsskolor? Hur ser det ut när en fotbollsspelare har slutat? Man lever ju så tätt in på varandra. Ja. Och sen då så byter du förening och så, ja.
Ja, på under den tiden, jag spelar ju bara i två klubbar spelare. Så att, nej, men vi har ju ett gäng som Hammarby-spelare som har för många år sedan startade en aktieklubb, lite grann mer bara för att ha kontakt med varann. Så att vi träffas två gånger om året, höst och vår. Göteborgsspelarna inte så ofta, det har varit vid något jubileum sådär, men det är ju sådana tillställningar som man träffas. I övrigt inte så mycket faktiskt med fotbollen eller de gamla fotbollskompisarna, utan det är mycket andra bekanta.
Men du sitter ju här i skuggan av Friends Arena, så du får ju fotboll i det vare sig du vill eller inte, så med ditt arbete också. Ja. Den bästa spelaren du spelat med, Micke Andersson?
Jag skulle vilja säga att två spelare som är lite extra, det är ju Torbjörn Nilsson och Stefan Pettersson. De två, Stefan, han också flyttade till Ajax på 80-talet och var fantastiskt duktig. Kunde spela i många olika positioner också. Torbjörn brukar säga så här att Torbjörn var fantastisk sista halvåret han spelade innan han slutade, för då var det precis som han kunde liksom släppa lös och inte brydde sig så mycket, och då var han fantastiskt bra, och det var då jag kom till Göteborg.
Jag tror du skulle säga Kenta Olsson också som Hammarby gör. Jag trodde jag ingick liksom i paketet.
Jo, men Kenta är ju en av dem som Kenta tillhör den skaran. Det är några spelare sådär, och i Hammarby så är det Kenta.
Den bästa du spelat emot då?
Ja, det finns ju, jag för mig att vi spelade en match mot Rumänien borta, en av de landskamper i EM-kval som jag spelade 82. Då spelade Hadji i Rumänien.
Karpaternas Maradona.
Ja, och var relativt ung då, men var riktigt, riktigt bra, måste jag säga. Så att det är väl en spelare som jag liksom kommer ihåg under karriären. Sen när vi spelade mot Barcelona så fanns det många duktiga spelare där, och bland annat Ben Schuster då, men den lyckades vi faktiskt utradera lite grann, men han hade en lång fin karriär i Spanien.
Vilken är den bästa tränare du har haft, eller den tränare som har betytt mest för dig?
Ja, det kan man ju säga, det är lite olika saker. Jag tror att när jag kom upp i Hammarby så betydde ju Björn Bolling oerhört mycket som man kan säga en utbildare. Däremot sen så hade ju Bengt Persson sen under de framgångsrika åren ett stort inflytande på Hammarby och på mig också. Men sen så hade jag Gunde Bengtsson också i Göteborg som jag har stor respekt för. Det är de som jag vill säga.
Är du en 4-4-2-press understöd när du har gått i den här skolan med Hans Fennis och Gunder?
Jag hade ju, det lustiga var ju faktiskt att under U21-tiden ett tag så hade jag ju då Tor Grip som förbundskapten och assisterande Sven-Göran Eriksson. Så att man har varit med om många av de här duktiga, och även Roy Hodgson har ju varit inblandad i svensk ungdomsfotboll när han var Malmö-tränare, så att var ju med då som assisterande på den tiden ibland. Nej, men man har blivit mycket påverkad, och det var väl på 80-talet en kamp mellan de här lite grann olika skolorna.
Labans skola och Svennis skola kan man säga, eller Roy Hodgson och Bob Houghton, Bob Houghton framförallt.
Det var en kamp som någonstans det mynnade ut i att det blev 4-4-2 i landslaget. Jag tror väl att det är klart att man är mycket influerad av det. Jag tror problemet i dagens fotboll är att man är lite sifferfixerad. Man diskuterar massa olika sifferkombinationer. Det var lite enklare förr, och så sen så flyttar man bara, så hade man spelat med lite olika egenskaper som gjorde att det såg lite annorlunda ut. Ibland idag så kan jag känna att man komplicerar det lite grann. Men det har ju lite grann med det moderna samhället att göra, tekniken att göra, tv att göra, och att man vill analysera ett steg till.
Ja, men känns det inte tryggt att spela ett 4-4-2? Det visste du, var med en strytt i mittfältare eller sådär.
Det kändes tryggt. Ja, man visste exakt vad de gjorde där ute. Hade i Göteborg hade jag Tommy Holmgren till vänster, visste exakt vad han gjorde med bollen, med eller utan boll. Så att, det är klart att det fanns en trygghet. Och vi hade ju i Hammarby under de här åren hade vi också en trygghet i det laget. Och det var en man kan säga att vi spelar ju...
Men Bengt Pers var ingen utpräglad 4-4-2, var han det?
Nej, men vi hade väl en, man kan säga, det var väl en variant på 4-4-2. Vi hade Uffe Eriksson som var lite högre forward men också tog steget tillbaka. Och sen hade vi Jonny Efraimsson och Peter Gerhardsson som var renodlade forwards mer. Det var väl en blandning mellan 4-3-3 och 4-4-2 men som passar just det här, det materialet.
Ja, hur ser du annars när vi börjar närma oss slutet på intervjun, Micke, på svensk fotbolls framtid?
Ja,
vi var inne på det här 51-49 när det gäller klubblaget. Men i övrigt då, vårt landslaget är väl, visst vi har gått till EM nu, men det är mycket din gamla kompis där Zlatan som driver laget.
Ja, det är väl, om man går tillbaka något halvår, ett år, och framförallt kanske innan U21 här lyckades, så kan jag väl säga att det såg väldigt mörkt ut, tycker jag, för att man var helt beroende av Zlatans kunskaper, och det kändes inte som det fanns några spelare som var i närheten av att kunna ta över det här. Nu finns det väl ändå lite positiva tendenser, även om det inte går att jämföra med hans kapacitet, så finns det ju bland annat också några spelare, Hiljemark bland annat, och några till som lyckas ner i Italien, tycker jag, och det finns bland annat, Gudetti kan ta ett steg till, även om det inte riktigt är på den nivån som krävs, men det finns väl lite ljus i tunneln, tycker jag, med spelare som kan ta ett kliv. Jag tycker väl att det som man skulle jobba lite grann med som varit ett adelsmärke tidigare, för behöver man inte fundera på vilken backlinje man hade i landslaget eller vilka som spelade där ens, utan det bara rullar på och man hade en trygghet. Och det är väl det som jag tycker att man har tappat lite sista åren här. Mm. Att det har varit lite turbulens och stor omsättning i försvarsleden. Att det är det på anfallssidan, det är mer förståeligt. Så att det tycker jag väl när det gäller landslaget, att man behöver få till ett stabilt försvarsspel och försvar igen, som har varit adelsmärket. Då tror jag att man även kan få lite ordning på det övriga.
Du som har sett fotboll från alla horisonter nu, om du vore ordförande för Svenska fotbollförbundet, vilken skulle vara din kärnfråga? Vad skulle du driva främst i det läget som är nu?
Oj, det var en stor fråga. Ja. En tuff fråga naturligtvis. Nej, men naturligtvis en stor fråga är ju vem som ska ta över efter Hamrén.
Har du något förslag?
Nej, inte förslag, men jag har väl gissningar var det kan landa någonstans.
Vad tror du då? Vad gissar du?
Skulle jag gissa så tror jag någonstans att det landar i Jörgen Lennartsson.
Ja.
Om jag skulle våga på en gissning.
Ja. Varför tror du han har gått den här skolan som behövs då med U21 tidigare
med både på klubbnivå, han har jobbat i förbundet och gjort det med framgång. Och jag tror att han är en av kandidaterna som finns där, helt enkelt.
Mm. Din relation förresten till Hammarby idag, är du involverad förutom med gamla Hammarbygänget? Sitter du med någon sån här grupp?
Nej, ingenting. Jag är inte i närheten av någon klubbverksamhet på något sätt idag.
Nej.
Det är jag inte.
Vad gör Micke Andersson om 5 år?
Om 5 år? Ja, jag tror att för första så är jag verksam i Sportivet i fortfarande. Mm. Men jag kanske tillbringar lite mer tid på vintern nere i värmen.
I värmen? Ja, har du hus utomlands eller?
Ja, vi har ett boende på Mallorca.
Ja, så du är där nere.
Så att förhoppningsvis så kan vi tillbringa lite mer
tid. Och golf spelar du?
Golf spelar jag tänkte säga hellre än bra.
Ja.
Men det är väl den sporten som jag känner att det är nog den svåraste sporten att syssla med. Trots att bollen ligger still.
Ja.
Men det är kul naturligtvis att spela golf. Men jag är inget golffreak, men jag går några runder då.
Ja. Är det någonting som jag borde ha tagit upp, Micke, som du känner att det här skulle jag berätta? Någon rolig anekdot eller historia så där avslutningsvis?
Jag är väl ingen historieberättare, så det är väl svårt att säga. Nej, men jag tycker att vi har gått igenom det mesta faktiskt.
Så får vi se hur det går för svensk fotboll i framtiden.
Ja då, det finns.
Och för Hammarby.
Och Hammarby, ja då. De kommer byta sig kvar där nu, så att det ser stabilt ut med Nanne bland annat.
Tack så mycket, Mikael Andersson.
Tack.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra att göra det via Twitter, Niklas_Holmgren, eller Facebook-sidan Holmgren möter, eller hemsidan niklasholmgren.nu. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.